Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Tyresö Radio 91,4 MHz. Idag besöks studion av Lars Borgnäs, svensk journalist och författare. Många anser att Lars Borgnäs är en av de mest kunniga och pålästa om mordet på Olof Palme. Han har skrivit flera böcker om bland annat Palmemordet och arbetat som grävande reporter på Sveriges Television. Vi har sett honom programleda bland annat Striptease, Norra Magasinet och Uppdrag Granskning. I Palmemålet drev han tesen att poliser och några andra kan ha planerat och genomfört mordet. Några bevis för detta har dock aldrig gått att få. Lars Borgnäs har även prisats av Svenska Deckarakademin för bästa fackbok 2006. Boken hette En iskall vind drog genom Sverige. I dagens program kommer vi bland annat att prata om Lars Borgnäs senaste bok om mordet på Olof Palme. Boken heter Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare. Och om en massa annat. Men först lite musik. Häng med! Och nu har vi Lars Borgnäs här i studion. Välkommen.
Tack ska du ha.
Hur känns det?
Det känns bra.
Ja. Skulle du kunna berätta lite kort om din senaste bok?
Ja, det kan jag göra. Den kom ut 2020 i februari. Alltså för 4,5 år sedan. Och den var resultatet av bland annat att jag bestämde mig för att göra en riktig närläsning av mordhändelsen på Sveavägen. Och se om jag kunde upptäcka nya omständigheter, och det tycker jag gjorde. Och medan jag höll på med den där så fick jag input från andra håll, och det tog jag också med i boken. Bland annat fick jag dagboken från Arne Irvell, alltså han som var chef för morden i Stockholmspolisen. Den bok han hade skrivit under sina sista år som kommentar till mordutredningen. Och som han vid sin död lämnade över till, såg till att den lämnades över till mig.
Ja, du ärvde den?
Kan man säga att jag gjorde, för att han hade sett mig i något av de här programmen på Norra magasinet på 90-talet och tyckte att jag gjorde ett gott intryck. Jag hade också träffat honom ett par gånger och han tyckte att han kunde med gott samvete lämna över de här anteckningarna som han inte hade pratat om med några andra. Så ja, det var också en del jag tog med i den här senaste boken.
Men vad fann du i arvet efter Arne Irvell?
Ja, till min förvåning måste jag säga så fann jag att här satt en mycket erfaren mordutredare, en del kallar honom genial faktiskt, som hade löst mängder av mord och hade stor erfarenhet och funderade och skrev ner tankar om att han fann att Säpo låg bakom mordet med stor sannolikhet. Mm. Och det formulerar han väldigt tydligt i de här anteckningarna. Och han preciserade också vilka personer han menade kunde vara upphovsmännen till detta. Och vad motivet skulle det vara och vad det var som pekade på Säpo som anstiftare och möjligen också utförare av mordet. Och det var ju väldigt intressant och som sagt överraskande. Jag visste inte alls om att han hade såna tankar.
Det jag känner till och det jag har hört om Arne Irvell, det var att han kände sig överkörd av Hans Holmér och när Palme hade skjutit så att ingen hörde av sig till han.
I högsta grad.
Att han hamnade utanför på en gång.
Det var första gången på många, många år som han inte väcktes när det skedde ett mord i Stockholms stad eller i Stockholmsområdet. Eftersom han var den som var naturlig att kontakta. Och i det här fallet när statsministern sköts mitt i stan så ringde man inte upp honom. Utan han fick reda på det genom att hans fru kom in med tidningen på morgon. Och det stod att Palme var skjuten och han blev oerhört upprörd. Kontaktade polisen då, där han jobbade. Och fick en förklaring om att vi tyckte du skulle komma hit och vara utvilad och fräsch. Och det kunde han aldrig acceptera. Och det tror jag låg till grund för hans misstankar om att det här var någonting speciellt bakom det här mordet.
Vilken otrolig besvikelse med tanke på så lång karriär. Och så just när statsministern blir skjuten så är det ingen som hör av sig där.
Nej. Sen var det så att han ändå var pensionsmässig så att han några månader efteråt så gick han i pension. Men han var dock aktiv chef för den här avdelningen för mordutredningar. Men som sagt, han sattes åt sidan på mordnatten och det tog han inte väl upp.
När han sattes åt sidan så där, tittade han in i Palmemordet ändå på något vis och snappade upp grejer och iakttog själva hur det arbetet gick framåt eller inte gick framåt?
Ja, de första månaderna medan han fortfarande var chef så satt han på att vara en bedömare av vittnesmål. Så han satt och gick igenom inkommande tips, alltså tipsbedömare helt enkelt. Så han gjorde en insats där. Så han var ju på det viset en del av utredningen. Men han hade uppenbart velat leda den, precis som han var van vid att göra.
Ja, för Hans Holmér, han var ju ingen mordutredare.
Och det poängterar ju väl i de här anteckningarna. Ja. Att han var ju inte, hade ju ingen erfarenhet av mordutredningen.
Om man tittar bakåt där och kollar vad Lisbeth har iakttagit innan de gick på bio, så hade hon ju iakttagit folk som har bevakat lägenheten på Västerlånggatan. Och det hade hon väl gjort flera veckor innan och lite då och då. Hon trodde att det var Ustasa. Mm. Varför trodde hon det? Varför kunde det inte vara Säpo?
Nej, men det var väl ganska aktuellt för dem att fundera på det, för att det hade ju fattats ett beslut i regeringen om att inte bevilja frihet för Barisic, Ustasa-mannen. Och så de var medvetna om att det var ett hot, från ett latent hot ifrån Ustasa mot Palme. Mm. Det var därför hon kopplade ihop det med dem, när hon såg de här männen.
Men vad tänker du, hur scenariot kan ha sett ut? Planläggning och sånt, tror du att det har pågått en längre tid att de ville bli av med Olof Palme? och att det här blev ett tillfälle. Tror du att de hade förföljt Lisbeth och Olof ifrån Västerlånggatan till bion och även agerat som grandmännen och sen bestämt sig att efter bion gör vi det? Eller hur ser ditt scenario ut?
Ja, alltså, jag ska ju akta mig för att ha någon tro på vad som har hänt. Jag vet bara vad som finns som anmält som iakttagelser. Ja. Och som kan eller inte kan ha betydelse för fallet. Om du tar till exempel alla dessa personer som talade i walkie-talkies. Ja. Och som iakttogs på kvällen där och även på natten. Mängder av sådana iakttagelser. Det var faktiskt en av de första sakerna jag kom in på när jag började ta upp det här i min journalistik. Jag var då på radion, alltså kanalen. Så var det ju uppenbart att det skulle kunna tyda på att det var flera inblandade, att man hade en form av övervakning av Palme. Och därför ägnade jag mig en hel del åt de sakerna de första åren. Och det kom in också tips ifrån folk som hade hört av sig om walkie-talkie-iakttagelser men inte blivit tagna på allvar som de tyckte. Mm. Och den där frågan om walkie-talkies, den blev ju ett tag väldigt brännande, därför att det är ju ändå ganska anmärkningsvärt. Walkie-talkie-iakttagelser kan ju vara det som avgör att det är flera inblandade i det hela. Så att det borde ju polisen vara intresserad av. Till det kommer att, vilket vi inte visste då men har fått veta först på senare år, att inom Säpo gjordes det efter bara några veckor en utredning internt om frågan om Palme hade varit övervakad före mordet och på kvällen. Och under en kommissarie, Bert Melén. Och han och en grupp utredde alla tips som fanns om walkie-talkies och eventuell övervakning. Och kom fram till att det var sannolikt så att Palme var övervakad dagarna före och under själva morddagen, mordkvällen, av okända män som pratade i radioapparater. Alltså
vet man hur många det var som hade iakttagit honom? Eller hur många vittnesuppgifter? Ja. Är det från olika ställen? Ja. Eller är det från Gamla stan och Sveavägen bara, eller?
Mängder av platser, både Gamla stan, inne city och runt Grand. Och det var alltså ett stort antal, jag vet inte hur många de tog, det kan ha varit över 50 i varje fall iakttagelser. Mm. Och deras slutsats då att det här sannolikt tydde på en övervakning, den sammanfattade de i en rapport. Men den rapporten togs inte på allvar av Palmeutredningen och Holmer. Den hemligstämplades. Och till och med senare under utredningen, när man började inrikta sig på en ensam gärningsman under Hans Ölvebro då, som ledde utredningen efter några år, så hade man ingen kännedom förmodligen om den här rapporten. Eller också mörkade man den.
Så den gömdes undan på en gång alltså?
Ja, så vitt jag vet så har den aldrig kommit fram. Och den har varit känd av en ytterst liten krets. Mm.
Men kan det ha varit den här Barbro-gruppen som övade tillsammans med FRO?
Det kan ha varit de eller andra grupperingar. Då. För walkie-talkies har man ju bara om man är flera. Så det betyder en gruppering. Och det betyder att om de har med mordet att göra, så är det inte en ensam gärningsman. Utan då är det flera som har varit samverkande om det här. Nu ska man märka att det faktum att det fanns sådana walkie-talkie-iakttagelser betyder ju inte att de hade med mordet att göra.
Nej, exakt.
Och det är ju en tanke som jag har haft hela tiden och kanske nu på senare år mer och mer börjat fundera på, att det kan ha hänt flera saker samtidigt när mordet skedde.
Ja, det var massa aktiviteter den natten. Mm. Så det är nästan så overkligt många aktiviteter så att det bara ska vara en tillfällighet.
Ja, så kan det ju vara. Å andra sidan kan det vara så att någon eller några passade på när de visste att det var andra aktiviteter i stan. Mm. En liten detalj som kan vara intressant där är ju att när det larmades från Sveavägen att det hade skett en skjutning, så dröjde det sen innan den som tog emot samtalet på ledningscentralen gick ut med ett larm. För det verkar ha funnits en osäkerhet om det var på allvar eller om det var att ta på allvar. Och det kan ju möjligtvis, nu är en spekulation, tyda på att man visste att det var andra aktiviteter i stan som man då inte visste om det här skottlossningen hade något samband med. Men det är bara en gissning, men det skulle kunna vara en förklaring till den här märkliga omständigheten att det dröjde så länge innan larmet gick ut.
Ja, och det var ju liksom att Sverige togs på sängen där, att har det verkligen ett statsministermord? Alla så också liksom att du kom fram till, har jag sett i något av de här YouTube-klippen, att Säpo fick något företräde till ledningscentralen eller tillgång till någon information. Men det var inte på mordnatten. Var det senare eller?
Nej, det var på mordnatten, och där har ju framförallt bröderna Poutiainen i sin inuti.
Precis, det var det du sa där.
Inuti labyrinten, ja. Visat att Säpo-personal kom till polisens ledningscentral ganska tidigt efter mordet. Mordet hade hänt och verkade ta över rapporteringsrättigheten, alltså att bli rapporterade till. Det var ju åtminstone en polis som kom in med en rapport och som blev hänvisad till just Säpo-personalen där. Mm. Så det verkar som om de tog väldigt tidigt plats i utredningen, så att säga. Och vilket de sen förnekade att de var där. Mm. De sa att de inte alls kom så tidigt. Och det är ytterligare, det finns ju så många märkligheter i den här historien. Man tycker ju att en polisutredning ska inte ha så många märkligheter och frågetecken.
Nej.
Och normalt i mordutredningar och andra brottsutredningar så finns det ju inte sådana frågetecken.
Nej. Jag tänker så på alla tillfälligheter, liksom, om det nu är flera olika grupperingar som är ute och har olika projekt eller vad man ska kalla det för. Och så ska det helt plötsligt bara dyka upp en galen gärningsman och göra allt själv. Dribbla sig in och så pang och så försvinna. Det är osannolikt i min värld. Jag känner mer att det måste vara mer organiserat eller att någon i alla fall har haft övervakning.
Mm. Ja, så för att övervakning kan vi nog inte komma ifrån att det har varit. Ja. Det säger ju den där utredningen. Sen att du säger att någon galning skulle kommit in, så vill jag säga att en ensam gärningsman behöver inte vara en galning.
Nej.
Det kan vara en väldigt rationell person. Det kan till exempel vara en gärningsman som har alla de egenskaper som krävs av Palmes mördare. Och vi kommer in på det. Vad är det som krävs av Palmes mördare?
Ja, precis. Men
jag menar bara, han behöver inte vara galen.
Nej. Men det är galet att skjuta statsministern, om man säger så. Det finns säkert flera personer som kan ha de egenskaperna och kunna göra det. Men det är svårt att göra utan information.
Just det, och där kan man, då kommer vi närmare mordplatsen, för att en ensam gärningsman, om det nu är en sådan, måste ha ett väldigt starkt motiv för att göra det. Mm. Sen kan han av slumpen ha träffat på Palme, ungefär som det har påståtts nu i den senaste boken här om Christer A, som han kallas. Att han stöter på honom av en slump, hatar honom hjärtligt och hämtar sitt vapen och går och skjuter honom. Det är ju inte osannolikt, men jag tror inte.
Nej, jag tror inte det heller.
Men det kan också vara som du antyder, som jag lutar starkt emot, att det var en person som hade motiv själv eller av den grupp han tillhörde att skjuta Palme, och som fick information om var Palme skulle befinna sig. Mm. Det finns omständigheter kring mordplatsen och mordet som tyder på det. Om vi går till några sådana detaljer, så är det ju att mördaren som sköt Olof Palme tycks inte vara det minsta orolig för att det ska finnas Säpo folk i närheten. Livvakter eller andra. Att det ska finnas något hot mot honom. Några beväpnade människor överhuvudtaget. Mm. Av det sättet han uppträder när han har skjutit. Han för undan vapnet genast innanför sin rock. Och han beger sig med fria händer in på en mörk gata. Han verkar inte ha haft någon rädsla för att Säpo eller något annat hot skulle finnas i närheten. Och det tror jag inte stämmer, som jag bedömer, med en, om du kallar det för en ensam galning som tillfälligtvis skjuter Palme bärande på ett oresonligt hat. Han skulle visa ett helt annat uppträdande efter det att han har gjort det. Han har egentligen fått göra det som han har känt så starkt för. Han skulle få en flod av känslor, och han skulle visa med sitt uppträdande kanske inte före men efter skotten har avlossats, att han nu är befriad från det här, som han, att han har uppnått.
När det har sjunkit in så kommer det medför det ett annat beteende.
Ja, och redan där skulle jag säga att han sannolikt skulle visa en, om inte bara en oro för att han, det skulle finnas ett hot i närheten av honom, utan också att han känner en befrielse, att han just får en känslomässig reaktion. Det är ändå inte en liten sak att skjuta en människa i ryggen, speciellt om man aldrig har gjort det. Om man aldrig har dödat en människa eller skadat en människa ens för, så är det en oerhörd sak att skjuta ihjäl en människa.
Precis. När du säger så där, så finns det ju inte. Då kanske man får dra ihop påsen lite. Då kanske det inte finns så många som har de egenskaperna. Det finns många som har egenskaperna och har tränat på att göra det. Men det är nog ytterst få som har gjort det.
Det är alldeles riktigt att den här personen ger intryck av att ha tränat på, som du säger, att döda. Kanske inte har gjort det, för det är väldigt få, men har ställts inför situationer där man ska hantera en sån sak i teorin. I varje fall att pröva, att skjuta på, man kanske skjuter på något annat levande, man skjuter på grisar och sånt där som man gör inom polis och militär.
Ja.
Vad det än är, så är det en person som verkar ha det inom sitt register att göra det. Och det är väldigt få som har det, precis som du säger.
Mm.
Och det är väldigt lätt avgränsat fält. Mm. Vilka är det som har det och vilka är det som inte har det? Och det är lika viktigt att skilja ut de som inte har det som de som har det.
Om man backar bandet där och återgår lite till Lisbeth Palmes iakttagelser. Att det är två personer som hon har iakttagit vid flertalet gånger. Och hon, någonstans har hon även nämnt att det sprang ditåt. Att det var två stycken på mordplatsen. Och att hon i första, det första hon säger där när hon är på sjukhuset för att kolla sin egen skada, då säger hon att det var Ustasa. Men om vi säger så här att det inte är Ustasa, men att det ändå kan vara två gärningsmän, att den ena gärningsmannen är backup för den andra, för att det här måste ske nu. Och klarar inte du, då kliver jag in. Så tänker jag att det kan
det
gå till. För när man kollar alla vittnesuppgifter och det. Hon har sett två personer.
Mm.
Och de har sett två stycken grandmän. Alltså det ser olika ut. Och så de kan ju ha följt paret ifrån Gamla stan. Och han som var tänkt mördare kanske skulle redan har gjort det innan de kom till tunnelbanan. Men klarar inte. Och så hänger de på, följer de till bion. Och då bestämmer de att vi stannar här och väntar. Och så håller de på när man läser och förstår hur stirriga de är. Och de här iakttagelser från de som har sett de här personerna. Då. Det är två olika signalement. Och sen har du, det kan vi komma till sen med den här mössan då. Alla gökboet. Någonstans, om man får tänka fritt, vilket jag gör då, det är medans bion pågår så har de fortfarande sitt uppdrag att de måste ta bort Palme. Men att de byter skytt och väntar ut och sen smiter den ena, han som ska göra det, kollar och chansar. De måste ju ha chansat veta hur och vart. Och kommit till tunnelgatan där med de här portarna och det va. Jag tänker det Björkman stod i en port. Jag bara tänker det måste ha varit kort med förberedelsetid. För sen går ju de här skotten av.
Ja, alltså nu förutsätter du då, om jag ska upprepa det, att förutsätter att man inte visste att Palme skulle komma till mordplatsen. Och det menar jag inte är givet. Det scenario du skissar på nu, det bygger på ett antal antaganden som alla scenarier gör.
Mm.
Men det är inte det jag delar riktigt.
Utan, nej.
Och det finns flera delar där som jag lite har en annan syn på. Till exempel att personerna som sågs utanför Grand när bion pågick och i anslutning till den så kallade grandmännen. de ger inte alls samma intryck av att uppträda försiktigt eller kamouflerat som mördaren gör. Mördaren är ju inte alls någon som väcker uppseende, utan han är ju oerhört anonym där han står på mordplatsen och närmar sig paret Palme och sen försvinner fullständigt osedd, kan man säga, för att det var visserligen 20 personer runt omkring i bilar och på trottoaren som hörde skotten och såg honom springa iväg, men ingen kunde beskriva ansiktet, och inte ens Inge Morelius, som satt färs över gatan i sin bil, kunde beskriva ansiktet på den här mannen som han påstår sig ha sett under ganska lång tid. Och det betyder att det här var en man som var väl kamouflerad. Inte det att han var klädd på något sätt med ansiktet täckt eller så, utan han visste hur han ska bete sig för att inte väcka uppmärksamhet. Medan grannmännen var precis tvärtom. De väckte all möjlig uppmärksamhet. De iakttogs av mängder av personer. De föreföll stirriga och så vidare. Så det stämmer inte ihop för mig. Nej. Att grannmännen skulle vara inblandade i mordet. De kan ha varit det, men det stämmer inte för mig. Och dessutom tycker jag inte det finns någon stark bevisning för att mördaren då, eller mördarna som du menar, skulle ha följt med paret Palme från bion till mordplatsen. Det finns inga hårda bevis för detta. Det finns spridda iakttagelser av någon som har förföljt dem, men ingenting som binder ihop det. Så jag vill nog inte ansluta till ditt scenario där. Den här mannen som sköt Palme hade helt andra egenskaper, skulle jag vilja säga, än den som stod och nervöst väntade och vaggade fram och tillbaka utanför bion. Det här var en person med en helt annan kaliber, som polisen brukar uttrycka det. Och den kalibern är väldigt speciell på en person som vi var inne på förut. Det är en person som vet hur han ska bete sig för att inte väcka uppmärksamhet. Hur han ska liksom smälta in i omgivningen, både före skotten och efter skotten. Mm. Det är helt fantastiskt sättet han bara upplöses när han har skjutit. Han har ändå skjutit 2 skott, dödat en människa. Och omedelbart, alltså bara en halv sekund eller en sekund efteråt, har han vridit på klacken, stoppat in vapnet och börjat ge sig av därifrån utan att springa i panik. Mm. Han joggar iväg för att inte ska väcka uppmärksamhet. Ingen ser vapnet i hans hand. Han kunde vara ett vittne som vem som helst. Det är alltså helt motsatt vad en vanlig person skulle göra, som de som nu har tagits fram av olika journalister och pekat på.
Ja, men jag köper ditt tänk där, men ditt tänk, det gör att allting går väldans fort. Jag tänker på det scenariot att de ska ha samtalat, va? Så att jag menar ju på det att Lisbeth Palme var ju närmast. Hon måste ju ha sett hur han såg ut.
Absolut.
Så jag tror ju att Lisbeth, hon satt då när hon levde på lösningen. Om det är någon hon har träffat förut, någon de har sett, haft någon slags relation till utan att egentligen känna dem. Och så vill den personen prata med dem. Men de vill inte och vänder på klackarna och går.
Det där tar jag ju upp i min senaste bok då. Det är en viktig punkt. Jag fokuserar ju en hel del på Lisbeth Palme. Det är inte lätt att göra det, därför att hon är ändå ett brottsoffer och blev änka genom detta. Och att säga då att hon inte har sagt det hon vet, det är naturligtvis, det tar emot. Men man måste göra det när man ser att vittnesmål och omständigheterna pekar på det. Och precis som du säger, så finns ju vittnesmål, ett vittne som säger att den här taxichauffören, som säger att de stod och pratade med paret Palme, stod och pratade med en person innan skotten föll, kort innan skotten föll. Jag menar, det behöver inte vara mördaren de pratar med, det kan vara en annan person, och då kan du ha de där 2 personerna där. Det var en de pratade med, och sen gick de vidare några meter, och då kommer gärningsmannen fram och skjuter. Och det kan förklara varför Lisbeth Palme först, som hon har sagt i sina förhör, inte visste varifrån skotten kom. Hon tittade längre bort och såg en person som stod längre bort än vad mördaren var. Det vill säga, hon kan ha också upplevt det som att det fanns 2 alternativ för henne. Mm. Och jag går längre ändå och säger att det alternativ som var det sanna, nämligen att det var den närmaste personen som var gärningsmannen, som ju bara stod någon meter ifrån henne, den kunde hon inte tänka sig skulle skjuta. Men hon kan mycket väl ha känt till vem man var och haft en förväntan på att det inte skulle vara farligt med honom. Det har flera saker som kan peka på det. Och en sån är ju att gärningsmannen gick ju de sista metrarna gick väldigt tätt upp på Palme, bredvid Olof Palme. Mm. Och till och med la handen på hans axel, som vittnet Björkman bakom då vittnar om, som är en oerhört viktig uppgift tycker jag, men som polisen bortsåg från. Mm. Och lägger handen på axeln på Palme och så smäller det. Och då finns mycket att läsa ut av det tycker jag.
En vänsterhänt.
Det kommer jag till strax. Men ett annat är att hur kan Palme tillåta att han är så nära så han kan lägga handen på hans axel? Och det kan vara att han var inget hot. Han var inget hot för Palme. Han kände till honom, kände till vem han var, eller han hade presenterat sig på något sätt. Oavsett, Palme var inte rädd för honom. Det andra är att högerhanden la han på axeln på Palmen och så small det. Då måste ju vapnet vara i vänster hand. Och det är ju en grej som jag också skrev om i boken, men som inte har slagit igenom. Jag har frågat en senior palmutredare för några år sedan. Vad kom ni fram till när det gäller vilken hand gärningsmannen höll vapnet i? Och då sa han, jag kommer inte ihåg det, sa han. Och för mig var det väldigt konstigt. Att man inte, för det är ju en oerhört viktig omständighet. Var han vänsterhänt så kan du plötsligt ta bort väldigt många människor. Dig och mig till exempel, tror jag. Sen finns det människor som kan skjuta med båda händerna. Ambidextriska som det kallas. Som tränar på det till och med. Folk i skytteklubbar eller poliser, militärer, säkerhetspoliser och så vidare. De måste kunna skjuta med båda händerna för att parera olika situationer i olika hörn.
Och så man kallar det för att träna svaghanden ifall att man blir skjuten eller skadad i den starka handen.
Exakt, och det gör att om man ska skjuta någon på det här viset som Palme så kan du i sista stund välja vilken hand du ska ha vapnet i. Eller också vara naturligt vänsterhänt och valde då att skjuta med sin bästa hand förstås. Och det där tar jag upp i min bok då, Olof Palmes sista steg. Och jag tycker jag för en bevisning där som, alltså visserligen inte 100%, för det finns vittnen som säger att han höll vapnet i höger hand. Men de menar jag hade mindre möjlighet att göra korrekta observationer. De körde bil eller var på längre avstånd. Eller också är det ju så att man normalt, som högerhänt, tolkar man gärna att en gärningsman då använder höger hand. Så det kan ligga i sakens natur. Jag kan inte säga att det här är helt vattentätt, men jag tror att det pekar på. Jag menar att det är starka indikationer på att gärningsmannen sköt med vänster hand. Och det märkliga är ju också att han sköt först mot Lisbeth Palme och sen Olof.
Ja. Ja, du får berätta.
Jo. Och det där går jag igenom ganska noga i den här boken och jag tycker också det är en viktig upptäckt, om du kallar det. Det kanske låter förmätet, men jag tycker faktiskt det. Att skadorna på Palme i hans kropp, av den kula som gick igenom hans kropp, var sådana att han omedelbart förlorade förmågan att stå. Och det har rättsläkare talat om och nervläkare och så vidare och så, neurologer. Att för ryggmärgen sköts av nämligen. Och är ryggmärgen avsliten, då kan du inte stå bråkdelen av en sekund, utan du knär ihop, du
rasar. Fritt fall.
Man rasar ihop, bokstavligt talat. Och det var ju så många vittnen beskrev när de såg Palme falla, att han rasade ihop. Men de gjorde det i samband med andra skottet. Och det fanns vittnen som såg mot platsen före det andra skottet, och då stod Palme fortfarande upp. Och då eftersom det var två skott så kan då inte första skottet ha gått genom honom. Och då måste det ha gått genom Lisbeth.
Det är märkligt.
Det är märkligt. När jag berättade det för förre spaningsledaren, biträdande spaningsledaren Ingmar Krusell, när jag hälsade på honom för ett antal år sedan, så blev han helt chockad. Alltså, om man nu inte hade tänkt på det förut och inte visade upp det. Men han sa att det var väldigt starkt. Alltså. Det är ju så att om första skottet gick mot Lisbeth Palme måste det ha funnits, om det inte var ett vådaskott. Men sannolikheten för att det skulle vara ett vådaskott är ganska liten. Den finns naturligtvis, men eftersom det träffade henne i stort sett på samma ställe där Palme sen sköts med andra skottet. Fast det träffade vinkelrätt mot ryggen.
Ja, genom jackan på genom två kamp. Ställen. Och...
Så egentligen träffade inte hennes rygg alls. Men det snuddade ryggen precis på det stället där Palme sen blev träffad ett par, tre sekunder senare. Och det tycker jag är, ja, det är möjligt, men det är inte sannolikt. Utan det jag tror hände, det var att gärningsmannen gick upp bredvid paret Palme då på insidan om Olof. Lisbeth gick på utsidan mot gatan, något framför. Och så la han upp handen på, pratade kanske med vittnet bakom, tyckte att de gick och småpratade och hade trevligt, som man sa, direkt efter mordet till polisen. Alltså de gick och småpratade, det var ett sällskap, sa han. Så han gick och pratade, det här är nu min teori, om man säger så, men jag tycker det finns mycket stöd för det. Han gick upp längst ut med paret Palme bredvid Olof och kanske sa några ord till Olof. Och sen hade han sitt vapen fram i vänster hand som då inte syntes från gatan. Det var ju väl kamouflerat då, in mot huset. Och så sköt han mot Lisbeth Palme som då hade vänt sig om till hälften. Kanske därför att Olof hejdades av den här handen på axeln. Och när Lisbeth Palme då vred sig och vände sig och tittade bakåt, då sköt han mot henne. Och träffade kappan. Inte henne då i kroppen, men kappan. Därefter så förde han vapnet tillbaka mot Palmes rygg och siktade oerhört exakt på det ställe där det skulle bli ett absolut dödande andra skott, vilket också blev. Och han verkar vara väldigt säker på att det var dödande, för han satte inga fler skott. Det har ju sagts att yrkesmördare skulle skjuta fler skott.
Ja, man kan tycka det, att man skjuter några till.
Nej, men nackdelen med det är att första skottet, då hör folk att det smäller, vet inte vad det är. Andra skottet, då börjar de se varifrån det kommer. Tredje skottet, om det kommer, då ser de situationen. Då börjar de titta på detaljer på gärningsmannen. Men som jag sa tidigare, ingen såg hans ansikte. Hade han skjutit tre eller fyra skott, så hade det varit mycket större risk för honom att bli sedd i ansiktet. Nu sköt han bara två. Och jag tänker mig att han var säker på, och det sa ju rättsläkaren också, det här stället att skjuta på som Palme träffades på, det var det bästa stället att nå en dödande effekt. Och det kan ju vara en slump, naturligtvis. Men det kan också vara så att den här människan som gjorde det visste precis detta. Han visste var man ska skjuta i ryggen för att döda. Och då behöver han inte skjuta flera skott. Och dessutom så vinner han tid och det blir mindre uppmärksamhet om man genast vänder sig om, stoppar undan vapnet och börjar jogga därifrån. Det går så fort så ingen hinner upptäcka vem man är. Och det var precis det som skedde.
Tanken var säkert att skjuta båda. Men bommar du Lisbeth så gör inget, bara du fäller Olof.
Kan vara så, men vi vet inte det. Nu spekulerar
du. Ja, jag spekulerar. För jag tycker att man så pass nära och man är så pass förberedd, borde han... Om han hade i uppdrag att skjuta båda, då kanske han skulle ha skjutit tre skott.
Om det var så, ja. Men vi vet vi inte. Nej. Det kan vara andra förklaringar. Mm. En förklaring kan vara att han ville markera mot Lisbeth Palme. Att han hade skjutit mot, att han sköt mot henne. Kanske för att skrämma henne.
Ja.
För att hon visste då att hon var oerhört nära att dödas. Eller också kanske för att han hade ett behov av att visa upp att han hade faktiskt också skjutit mot henne. Vi vet inte varför, men det kan finnas en förklaring till det.
För själva skottföljden där, så beräknar du tiden mellan skotten till 2-3 sekunder.
Någonting sånt, ja.
Det är ganska lång tid.
Nej, det tycker jag inte är lång
tid. På två skott.
Alltså, om det då är ett första skottet med ekoeffekt och sånt, då blir det i stort sett det andra skottet så som en människa uppfattar det. För det ska ju behandlas i hjärnan på vittnena också. Ja. Då kommer det andra skottet nästan direkt som det upplevs efter det första. Så jag menar nog att 3 sekunder är inte långt, och det är absolut inte för långt. Det är tillräckligt långt för att placera om vapnet.
Exakt.
Ifrån Lisbeth, att riktas mot Lisbeth till att riktas mot Palme. För en tränad skytt, återigen, en tränad skytt som gör detta. En otränad, eller en som inte har onda avsikter så att säga med sitt vapen, så skulle det inte räcka för att få tror jag, för att komma in i en dödande position mot Palme.
Nej. Alltså, tror du att Palme har hunnit ta ett steg då på de här 2 sekunderna eller 3 sekunderna, så att han, de här vinklarna som man pratar om, han har hunnit sträcka ut armen lite, eller tror du att det var ett påsittande? Annars blir det så här nära med böjd arm.
Ja, men enligt obduktionsprotokollet så är ju skottet mot Palme är bara några decimeter ifrån. Så det är ju i stort sett påsittande. Skottet mot Lisbeth är 1,5 meter eller någonting sånt.
Så jag kan ju tänka mig liksom att skottet mot Lisbeth, då var han på väg i skjutposition. Kanske hade revolven lägre.
Just det.
Innan han får upp den i rätt höjd som du visade på Palmemordskonferensen. Så att det är lite märkligt med kulorna liksom, att de är så intakta också, det de har åstadkommit.
Och därför tvivlar jag ju på att kulorna är på de platser där de föll. Mm. Åtminstone den som hittades precis, du vet, kulan som har sagts gå mot Palme hittades ju bara några meter in mot tunnelbanan.
Ja, bakom den där betongpelan där.
Hade den träffat väggen där så skulle den väl, tror jag, vara betydligt mer deformerad. Och det finns en annan omständighet till, och det är att 2 personer i närheten la märke till i samband med det andra skottet att det rykte till. I vägbanan eller vid trottoarkanten en bit framför paret Palme. Det vill säga, mycket sannolikt, det var en kula som gick ner där.
Ja.
Och det var andra skottet. Och då, om Palme då sköts, som jag menar, med andra skottet, och den gick genom hans kropp och därmed kan ha avstyrts och ändrat riktning, så kan den ha gått ner i banan på det viset. Och det var den de såg. Det var inte första kulan de såg, utan det var Palmekulan.
Ja.
Och var den hamnade sen efteråt, det vet jag inte. Det kanske är den som har kallats Lisbethkulan som man hittar på andra sidan gatan. Vad vet jag.
Ja, det är väldigt märkligt att kriminalteknikerna inte hittade kulorna när de gick där med gasolvärmare och smälte snö och sopa ihop allting. Mm. Var det en sån snäv avgränsning så att...
Nej, inte. De sa ju efteråt med bestämdhet, det handlade om deras yrkesheder, att de hade undersökt det plats där den här kulan, närmaste kulan hittades. Mm. Att den inte kunde ha varit där. De sopade ju upp snön och de sökte verkligen noga, menar de. Det finns alla anledningar att tro att den kulan föll inte där från början, utan den har lagts dit helt enkelt.
Mm.
Men vad skulle... Det betyder återigen att det är flera personer inblandade.
Ja, exakt. Men vad skulle syftet vara att lägga ut 2 kulor? Förvirringen blir ju total. Är det det som är poängen?
Ja, alltså varför? Frågan varför är alltid svårast i alla sammanhang i människans liv. Varför gör folk saker på det sättet som de gör? Men det fanns ju ett syfte... Kanske då med det att avleda och att vilseleda när det gäller slutsatserna. Det är ju det rimliga att tänka sig. Och då är ju, fast nu är det väldigt stor spekulation från min sida, att man ville få bort tanken på att vara en vänsterhänt gärningsman genom att lägga kulan en bit fram till vänster.
Så att det blir mer så med höger då?
Just det, att det skulle styrka högerhands teorin. Men det har jag inget belägg för, men det fick ju den effekten. Att om kulan låg där från verkligen, eller hamnade där från början, då är det svårare att försvara vänsterhands varianten.
Vad tänker du om de här första nyheterna som kom ut, att det var 3 skott, att han blev skjuten i bröstet och det? Har du någon tanke om det, eller är det bara...
Jag har ju sett obduktionsutlåtande, det finns inget som tyder på det.
Nej.
Men däremot kan det ha avfyrats 3 skott, varav 1 kanske fastnade eller som inte gick ut ur pipan. Det är ju möjligt att det var ett blindskott på det viset. Det kan jag inte. Men det är inte, de flesta har ju hört 2 smällar. Någon har hört 1 smäll, men de flesta har hört 2 smällar.
Och sen att det lät som Kina puffar liksom.
Det är också intressant, mm, för det skulle kunna tyda på att det var en kula som inte var i sin originalpatron, utan att man har laddat om den alltså med lägre krutsamling, krutmängd. Mm. Av vilket skäl vet jag inte, men det där ägnar jag ju ett inslag i tv på
striptease.
Ja, just det. Ja. För att parmutrenings vapen expert sa då att nej, men laddar du om kulan så får den inte alls samma kraft, vilket jag provsköt, och det fick precis i stort sett precis samma kraft, och det blev han överraskad över. Ja. Så,
Jag har det här, vill du höra det så kan vi kommentera det.
Nej, du kan spela upp det sen, men så var det ju att...
Ja, det är helt fascinerande hur Röjbinosk blev tagen där, va? När du berättar så säger han ju först att det går inte, det går inte. Och sen säger du, det har vi gjort. Mm. Ja, så har ni gjort det? Jo, det är möjligt att det går, va, men... Och så här med tändhatten och det också. Va?
Precis. Och när jag talade med vapenexperter, för dem var det inget konstigt alls. Nej. De menar att alla vapenkunniga, vapenskickliga personer har möjlighet att göra det om man skaffar den enkla utrustningen som behövs. Så att det där var bara en gissning från hans sida. Men den tror jag styrdes av, och vilket han också sa, sånt där sysslar man inte med, omladdning av kulor och så, i de kretsar vi letar ibland. Så, och då frågar jag, vilka kretsar letar ni ibland? Ja, det finns ju en person som... Ja, vi vet ju vem som har skjutit på
precis. Christer Pettersson.
Vem är det? Ja, Christer Pettersson. Ja. Jaha, så ni tror att det är Christer Pettersson? Ja, han är ju dömd för det, säger han. Och då var han ju frikänd. Ja,
det är så dåligt.
Ja, dåligt.
Det, ja, men...
Om den kompetensen har styrt utredningen, då är det ju bedrövligt.
Det är så dåligt. Så det,
Men där får du väl låta Röjbinos försvara sig.
Ja, nej. Jag ska vara snäll mot honom. Men det man ser genom det han säger, det är deras oerfarenhet av den här typen av grejer. Okay, de kan testskjuta vapen och grejer och så. De är säkert jättebra på att klocka kulorna och sådär, va. Men just det här med laddning, det är ingenting som de någonsin har behövt göra säkert.
Nej, därför att de såg det här precis som bara vanligt gatuvåld. Just så som man nu vill få oss att tro att det var en ensam galning som gjorde. Och då är det klart att man inte tänker sig särskilt sofistikerade metoder heller. Nej. Och det var också så palmutredarna tänkte när de utredde det, vilket är ett kardinalfel naturligtvis. Mm.
Jag vet inte, du kanske känner till att jag var med och hittade Kats Falk och Lena Gränse i den här bilen upp och ner i Hammarbykanalen.
Jag hörde det,
ja. Och då som värnpliktig, då var ju Vincent Lange där och jag tror även att Arne Irvell var med här. Men som tack för hjälpen så blev alla vi mindykare inbjudna till Vincent Lange på visning och se på olika så här mordärenden och sånt som de har löst. Mm. Och då minns jag att jag kommer inte ihåg vad han hette, den vapenexperten där. Men han berättade då att när man skjuter en pistol, då flyger ut en tomhylsa. Mm. Och slagstiftet som slår till tomhylsan, den har ju som ett fingeravtryck. Det gör ju liksom en speciell lite bula där bak. Och själva utkastan som drar ut hylsan, där får du ju som fingeravtryck som man kan härleda en tomhylsa till en specifik pistol. Det går liksom inte att ta fel på. Men just det som händer när man skjuter med en revolver, det är ju att tomhylsorna sitter kvar i trumman. Du får ju bara en kula. Och det gör det nästintill omöjligt att härleda till, som du påvisade även i striptease, att han kunde ju inte se om det var en 38 eller en 357 kulan kom ifrån.
Nej, därför att de har samma egenskaper in i pipan. Alltså.
Ja.
Och de ger samma spår på kulan. Och jag var ju över i USA och pratade med erfarna vapenexperter där som ju utredde många vapenbrott i väldigt många i USA. Mm. Och den jag talade med där som ledde en institution där, han sa att om vi hittar en kula av det här slaget som i Palmefallet, då letar vi både efter 38 special och 357 Magnum. Mm. Och här så begränsar man sig bara till 357 Magnum. Och dessutom provskjutningen bestämde man sig för bara att göra i Stockholm, så det var ytterligare en begränsning. Men ja, just att det har spridits den tron att det måste vara en Smith & Wesson 357, det är obevisat. Det kan vara så, ja, men det kan vara på ett annat sätt.
Ja, det är verkligen konstigt liksom, när det finns hur många olika fabrikat och märken som helst som har typ samma piper, 357-er. Och 38.
Återigen måste man fråga sig, dessa erfarna ändå som många av dem var poliser i Palmeutredningen. Varför gjorde man det? Varför gjorde man dessa misstag? Holmer kan man förstå, för han var ju inte tekniskt kunnig. Han var inte någon mordutredare. Men alla dessa som var med i utredningen åren efter när Holmer hade fått ge sig av, så att säga. Varför sitter Sonny Björk och säger att han tror att det måste vara på ett visst sätt för att Christer Pettersson är den misstänkte? Mm. Det där är samma misstag som nu den här debatten som har blivit om gärningsmannaprofilen, som har kommit upp nu efter den här boken, den sista boken om mordet på Olof Palme, som bygger mycket på gärningsmannaprofilen. Och där den gärningsmannaprofilen som är en analys av hur mördaren uppträdde på mordplatsen, en psykologisk analys. Vad visar han för beteende? Vad visar han för tecken på att ha egenskaper som man kan utläsa? En sån gärningsmannaprofil gjordes på Palmemordet. Det var första mordet man hade gjort det på Lasermannen tidigare, men man gjorde det på Palmemordet. Men de som gjorde den profilen, de visste ju att Christer Pettersson var misstänkt. Och den här profilen kom väldigt mycket att styra in på egenskaper som var väldigt lika Christer Pettersson. Mm. Och när jag var över i USA och pratade med experterna på gärningsmannaprofilering, de allra främsta där, så sa de att vad man inte får göra är att göra en sån här profil när det finns en misstänkt. Just med risken på att den blir att den styrs snett, att man styr in på det man vill tro. Och det man misstänker, då kan man inte göra en gärningsmannaprofil. Då är liksom det inte ett användbart verktyg. Ändå gjorde man det här och trodde dessutom att det gav bevis för en ensam gärningsman. Men då hade man tagit bort mängder av uppgifter från mordplatsen och kring den som pekade på att ett alternativ, det var flera inblandade, eller att det var en som vi har talat om, en erfaren person som gjorde det, en kunnig, inte en yrkesmördare. För det behöver inte vara antingen en yrkesmördare eller en ensam galning. Det finns mängder av mellanting som vi har varit inne på också. Folk som är tränade för att skjuta och kanske också döda. Men som inte är, som alltså inte är ensamma galningar då på det viset. Men som har antingen ett uppdrag eller på eget bevåg begår ett sånt här brott. Ja.
Tänker jag lite på så här motivet till mordet. Mm. Har du hittat något som du tror på där? Är det Moskvaresan eller?
Det har ju varit det väldigt länge, motivet för min del. Därför att det var som de här gärningsmannaprofilexperterna i USA sa, att om man inte kan utläsa tillräckligt mycket från mordplatsen, om det har gått för snabbt till exempel, som det inte finns så många tecken, då måste man gå och se på offret, offerkunskap. Vad finns det kring offret som kan peka på vilken typ av motiv det finns och vilken typ av gärningsman det är? Och det var i högsta grad fallet här. Här var det väldigt snabbt skeende som vi var inne på nyss. Väldigt lite som det enda som återstår av mördaren är egentligen de två kulorna. Som dessutom vi inte vet om de var på rätt plats. Men när man nu inte har det, så måste man se vad var omständigheterna kring offret, alltså Palme, vid det här tillfället. Och då var ju han en högst kontroversiell politiker som hade mängden med fiender. Allvarliga fiender verkligen. Du har nämnt Ustasja. Och det var ju en, men det fanns ju många andra. Och i Sverige, jag är benägen att tro att det här har en svensk förklaring, det här mordet. I Sverige var det ju de mest upphetsade stämningarna var ju på den sida som menade att Palme höll på att förråda Sverige. Och det var väldigt starka känslor. Väldigt starka, vi kan vi knappt tro idag. Alltså man utmålade Palme som en landsförrädare. Mm.
Och sälja ut Sverige till Sovjet.
Absolut, och det skrevs i tidningarna om detta. Det stod i artiklar om detta. Och det var, pressen var, tvekade inte att peka ut honom som ska vi säga, opolitlig. Och de där känslorna fanns inte bara och kanske inte ens framförallt hos vanligt folk, utan hos till exempel säkerhetspolisen och vissa poliskretsar inom militära underrättelsetjänsten, den militära sektorn. Där var det väldigt starka känslor och rädsla för vad Palme höll på med och vart det skulle ta Sverige. Och även utomlands fanns det ju såna rädslor kring Palme. Så att det tycker jag har varit det starkaste motivet, den starkaste motivbilden som jag har kunnat se. Det kan finnas andra, det kan vara helt fel med det, men den utreddes aldrig. Den motivbilden av de första, ja, i stort sett har den aldrig utretts.
Men Olof Palmes dagbok, den blev hemligstämplad eller försvann, eller vad hände med den?
Ja, den efter vad sägs lämnades ut till familjen. Det var ju vad Anders Helin, åklagaren, då sa till mig i en intervju. Den har lämnats ut till familjen, det vill säga Lisbeth Palme. Mm. Och de fick inte tillbaka den helt enkelt. Och den kan ju tänkas ha innehållit anteckningar av viss betydelse. Vilka han skulle träffa eller hur hans tankar var och sådana saker. Men Helin sa att den fick de inte tillgång till. Och då frågade jag om det hade skadats utredningen och sa ja, det har det gjort. Mm.
Vad är förklaringen till att man inte vill att polisen ska få titta i dagboken? Om det kan finnas viktiga saker. Där ser man återigen en sak. Om Lisbeth, hon måste ha sett gärningsmannen på brottsplatsen. Men hon berättar inte allt hon har sett. Och nu undanhåller de även Palmes dagbok.
Ja, ungefär så. Alltså, ja. Vi talade ju om förut att de hade förmodligen, enligt taxichaufförens vittnesmål, ett kort samtal med en person innan, och där var ju enligt uppgift då både Olof och Lisbeth Palme vända mot den här personen på trottoaren bara sekunderna innan sändes mall. Och då måste ju Lisbeth givetvis ha uppfattat något av den situationen, hört och sett den person de pratar med, som inte behöver vara gärningsmannen, men som ändå var en person hon har sett där precis före och som kan tänkas ha haft en stor betydelse för mordet. Och det nämner hon ju ingenting om. De säger ingenting om det. Och det där är ju, tycker jag, ger anledning att, trots motståndet mot att börja misstänkliggöra henne, så man kan inte låta henne gå fri för granskning när det gäller vad hon har sagt och vad hon inte har sagt. Jämfört inte minst med vad andra har sagt. Hon var ju aldrig på plats och visade till exempel på mordplatsen var, i en rekonstruktion. Nej. Hur hon uppfattade att det gick till. Alla andra vittnen gjorde det, men inte hon. Och det är ju också någonting som...
Det är väl praxis att man ställer upp om man både är offer och vittne.
Absolut, och det är ju det är svårt att förstå vad som avhåller ett brottsoffer, då änkan till den mördade, att på plats hjälpa till och visa hur hon uppfattade att det hände. Det är svårt, jag kan inte komma på något skäl.
Enda skälet som jag tänker lite, det är att mördaren kommer ifrån det egna partiet någonstans.
Ja, då är du ute och spekulerar.
Ja, men jag tänker på något sätt måste de haft någon connection.
Ja, men så, jag inte måste, det vill jag
inte. Nej, men
det är en möjlighet naturligtvis.
Ja, men, för jag tycker hon sitter ju på så mycket information. Och sen ytterligare en sak, det var väl Palmeakten försvann. Eller,
på Säpo, ja.
Ja.
Hans personakt, ja.
Kan du berätta något om den? Jag vet väldigt lite om...
Ja, jag har inte varit inblandad i det. Det var ju en journalist, Boge Andersson, som upptäckte det för några år sedan. Att Palmes personakt, det vill säga alla viktiga personer och alla, väldigt många andra också, har ju en egen personakt på Säpo. Alltså, som är en samling av deras iakttagelser och underrättelser om den personen. Och det är ju, ska man komma ihåg, Säpos uppgift är att hålla koll på inte minst statsministern men också andra viktiga personer i Sverige för att se vad de har för sig. Alltså det kan ju, en sån person kan ju hamna i en utpressningssituation till exempel. att de hamnar i ett beroendeförhållande till någon eller några genom sitt beteende. Och det måste ju säkerhetspolisen som ska värna i första hand, Sveriges säkerhet, men även statsminister förstås, men måste ju ha kunskap om detta så gott det går. Och därför så är det naturligt att man på det sättet samlar information man har fått om statsministern och vad han haft för sig och möjliga risker och sådana saker. Och möjliga snedtramp och vad det kan handla om som jag inte känner till. Och det där finns i en akt, en personakt. Och i den här utredningen av mordet så skulle det vara oerhört viktigt att komma åt den och se vad Säpo såg för hot mot Palme och vad han hade haft för sig åren innan och dagarna, veckorna, månaderna innan. Det skulle ha varit ett stort hjälpmedel för att hitta en motivbild, möjlig motivbild kring mordet. Men så vitt känt har de aldrig haft tillgång till Säpo-akten och när den efterfrågades så var den borta. Säpo kunde inte tala om, den var tydligen raderad.
Det låter som omöjligt.
Det låter som...
Loggas inte sånt, alla som har tillgång och kan komma åt...
Man kan säkert komma info. Förbi, alltså, det är ju svårt att tro att någon har gått på gatan och tappat den. Alltså. Mm. Utan det, misstankarna infinner sig ju att det där har städats undan helt enkelt av någon, av något skäl. Och det är bara ett antagande, det kan vi inte veta.
Men det har gömts undan.
Ja, och jag tror ju personligen att den finns kvar. Jag tror inte, vår tradition... är inte riktigt så, tror jag, inom myndigheter att man bränner upp och tillintetgör information. Utan vi har en tradition av att det ändå ska finnas för framtida forskning och vad det nu vill. Så att jag tror att den är, jag tror, nu är jag och tror här, men jag har delvis också anledning att säga det, att den finns i något djupt arkiv som ytterst få har nyckel till. Men det var inte meningen att Palmeutredningen skulle få reda på det.
Jag tänker att vi nu har vi varit på mordplatsen där och kulorna och det. Va? Ska vi köpa att han är skjuten med en 357 eller har du klura på att han skulle kunna vara skjuten med något finkalibrigt? Jag tänker på kulhålen. Jag tycker de är så små. När man såg hur de hade mätt på Lisbets jacka, då var bara ett hål 4 mm.
Det beror lite på materialet också, för en del materialtyg drar ihop sig ganska rejält om det penetreras. Men jag håller med om det. Till exempel skotten, utgångsskotten då, så att säga, genom hans slips är också väldigt små i förhållande till 357 Magnum-kula. Ja. Men jag är inte expert, jag kan inte dra någon slutsats. Jag höjer också på ögonbrynen, men jag tänker att kulhålen i kroppen matchar en 357 Magnum. Så att jag har inte skäl att... Man behöver inte misstro allt här i världen.
Nej, men jag tycker att när man skjuter genom ryggraden och alla de här grejerna, både mjuk och hårddelar, att kulan kan tumla omkring i bröstkorgen och borde bli ett större hål.
Den tumlade ju in i kroppen på Palme. Ja. Den träffar ju, som du säger, ryggrad, lite hårt material. Och den hade ju tumlat, nästan vridit sig 90 grader när den gick ut. Så utgångshålet i kroppen var ju ganska stort. Och det är ju ytterligare förvåningen över att det var så litet i slipsen.
Ja. Och det... Alltså om kulan vänder på sig eller tumlar runt och tappar en massa fart och kraft. Mm. Så det krävs ju en oerhörd kraft att ta sig igenom slipsen och få till det där lilla hålet liksom. Jo. Och sen lägga sig där på marken.
Nej, men det skulle ju förklara då om det tog så mycket kraft att snurra runt så. Mm. Att det skulle förklara att den kunde gå ner i gatan som jag talade om på ganska kort avstånd. Mm. Och orsaka den här snöröken som två vittnen. En körande i bil och en sittande i en bil såg efter andra skottet. Men allt det du har talat om nu, vi har talat om det pekar ju på den här frågan. Är det verkligen en massiv mörkläggning som har skett efter det här mordet? Är det verkligen?
Jag börjar liksom gå in på ditt resonemang här med Säpo. De har ju jobbat i periferin för att störa hela utredningen. För det är så mycket saker som inte kan vara tillfälligheter, tycker jag.
Ja, du börjar, om man börjar med den här Säpo-rapporten om övervakning som jag berättade om förut under Bert Melén, kommissarien, som togs fram i april 86, bara en månad, drygt månad efter. Och som inte delgavs på allmutredningen, eller som de inte brydde sig om i alla fall. Och som inte senare utredare kände till. Så börjar man ju, och det vi sa också om att de var på plats väldigt tidigt i ledningscentralen och ändå förnekade efteråt, om vi ska tro på bröderna Potjanis uppgifter som jag är benägen att göra. Så redan där väldigt tidigt börjar vi se en rörelse från Säpo på att försöka täcka över den egna inblandning, kan vi säga. Ja, om vi nu tänker oss att det var Säpo folk till exempel ute på med walkie-talkies. Alltså, och det är ju en instinkt hos Säpo, en säkerhetspolis, att skydda sig själv i första hand. Händer det något sånt här och man tror att det kan vara en egen inblandning, så är det första prioriteten att se hur man kan begränsa skadan, hur man kan ta bort den information som pekar åt det hållet och hur man kan hitta bort förklaringar, och sen att man kan styra utredningen bort från sådana saker. Det har ju på senare år kommit fram uppgifter om att Säpo hade en operation ute, den så kallade Così fan tutte.
Jag vet.
Som de nekade till i alla år och som inte palmutredarna fick veta. Men som var en aktiv operation, kanske riktad om eller kring Olof Palme. Det behöver inte vara en mordoperation, det kan vara en bevakningsoperation. Men som ändå hade med Palme att göra och som borde ha varit synnerligen intressant för utredarna att känna till. Och de inte fick veta något om det. Återigen, Säpo är den här musslan som ingen kan titta in i. Och där tror jag förklaringen är, om jag ska hoppa nu lite grann till åklagaren Christer Petersson. Hans beslut att lägga ner utredningen plötsligt i sommaren 20. Att han hade då fått klart för sig, och det har jag ju sagt i tidigare sammanhang, han fick klart för sig att det är inte meningen att vi ska få tillgång till de uppgifterna som finns på Säpo eller på MUST militären. Så vi kommer inte in där. Därmed kommer vi inte nära lösningen heller, om den finns där.
Min uppfattning av Christer Petersson, det var att han la ner alltså mycket energi, ljus och lykta, på att sätta dit Stay Behind, eller just där borra i Così fan tutte, Krigs IB, AGAG och de här andra lite i periferin. Men att han körde det ända in i kaklet. Och sen vände han och sa, nu måste vi plocka fram någon. Och då plockar de Skandiamannen. Ifrån att det var organiserat och välplanerat till vi tar Skandiamannen. Det är sånt antiklimax.
Och när du säger köra ända in i kaklet, så är ju frågan, vem satte upp kaklet? Varför satt kaklet där? Varför var bassängen så kort?
Exakt.
Så att han inte fick simma längre än så. Men när han kom fram till kaklet, som du sa, så förstod han att här är det slut. Och då får han vända om och hitta en annan lösning. Men bortom kaklet fanns lösningen, och det förstod han. Det är där lösningen finns, men jag får inte tillgång till det. Det är inte meningen att jag ska få tillgång till den lösningen. Och då, vad gör en åklagare då? Man kan göra två saker. Man kan gå ut och säga precis som det är. Nej, jag får inte tillstånd att lösa det här mordet på det sätt jag vill. Men det är rätt svårt. Liksom. Då blir man motsagd och man gör sig allmänt omöjlig. Det andra är att hitta på en omväg, en förklaring som man klarar sig ur knipan till nöds. Och då plockar han fram Engström, som var serverat av Thomas Pettersson och Mattias Göransson som en teori något år innan, eller några år innan. Då tog man till sig det och tyckte, ja men det får duga. Det får duga. Det är ungefär så som har varit liksom mantrat i det här. Också när det gäller Christer Pettersson. Det är nog inte han, men det får duga. Mm. Och likadant med Engström, och likadant nu med den här Christer A. Alltså det, för den som skrev den boken, att han kan inte vara säker på det, men det får duga.
Med all din forskning och granskning och all erfarenhet och alla du har träffat på Striptease och Norra magasinet och Uppdrag granskning och allt du har gjort här med även de här vapenexperterna och omladdning och allt det här. Och dina spår har ju lett till någonstans inom polisen, Säpo det. Och det hade du även med, jag tror det var Striptease, när du åkte med de här poliserna och det här.
Nej, men att jag har från början kommit att förknippas väldigt tidigt då, på 80-talet när jag var på radionskanalen med polisspåret och du har sagt att jag har drivit polisspåret. Så visst har jag ju det, därför att det utreddes ju inte.
Nej.
Och det var därför jag drev det. Alltså jag drev det inte så som en mordutredare, jag drev det som en journalist som pekar på outredda spår som borde utredas. Och på det viset lyfte jag fram polisspåret. Och nu...
Det var nog det jag tänkte på, han som skulle parkera om bilen och det här som bodde och någon vapenhandlare och de här grejerna, va?
Ja, just det. Ja, förlåt, jag misstog det dem. Jag har inte varit ute och åkt med dem, men däremot tillhörde ju de vi kallade för D och Ö och G och så vidare. D och Ö framförallt tillhörde ju en grupp av högerextrema poliser som träffades i Gamla stan med jämna mellanrum och ville ha bort Palme, hade möten och så vidare. Och Ö, som då var den centrala personen i det här, en vapenfixerad kan man säga, ytterst vapenkunnig person som också hade vapenhandel. Och intog en rad roller, bland annat fick han leverera vapen och pansarglas till Holmér under utredningen. Han stod i ett konstigt förhållande till Hans Holmér. Denne Ö var ju en person som det kom in många tips om och som var alltså i den meningen suspekt och borde utredas och utredas bättre framförallt än vad som gjordes. Och det pekar jag ju på med viss ihärdighet. Han disponerade dessutom en lägenhet en bit ifrån, eller väldigt nära, där mördarens förmodade flyktväg tog slut. Och hans kompis, som vi kallar D då, som också var en vapenintresserad polis från Södermalm då. Han hade ju en bil som han hade parkerat precis på den plats där sista iakttagelsen av mördaren gjordes av den jagande unge Lars. Och som tyckte att det försvann en person bakom den bil som tillhörde det. Så det var, och han bodde dessutom väldigt nära det. Mm. Så det fanns många omständigheter som pekade på att de kunde vara intressanta i högsta grad. Och det fanns också de inom polisen som tyckte det. Men det var som att de utreddes i viss mån, men inte i botten skulle jag vilja säga.
Nej.
Nu tror jag inte idag att de behöver ha haft något med mordet att göra. Det kan vara så, om det fanns en annan aktivitet som pågick samtidigt, det har ju talats om övningar och sådana saker, så kan de ha varit inblandade i det och därmed inte så intressanta för mordutredarna. Det är möjligt, men det har aldrig sagts, och det, jag vet inte om det är på det viset heller, men där var ju det var det som kännetecknade ett par decennier av mitt arbete, att jag centrerade mig mycket på de här polisgruppen.
Arne Irvells dokument där som ledde dig lite in i Säpo. Vill du säga något om det?
Ja, jag berättade ju att han skrev sina anteckningar då, och att han väldigt tydligt pekade på, vi var inne på det nyss då, att han pekade på Säpo och sånt möjlig och trolig, och dessutom att det fanns ett väldigt starkt motiv på Säpo. Och dessutom, vilket var anmärkningsvärt, att när han delgav vissa av utredarna det i ett tidigt skede, sina misstankar om det här Säpo, till folk som man kände inom Palmeutredningen, så var de först väldigt intresserade, verkade intresserade. Det var en polis han pratade med som verkade först intresserad. Och nästa kontakt så var han väldigt avvisande. Och då ställer sig frågan, är det väl frågan om, var det här så att de avfärdade det här för att det kommer från en gammal avdankad polis? Eller var det så, det vanliga, att man skyr det som handlar om Säpo, håll fingrarna borta från Säpo? Och det tycks som att det var det han såg som en rimligare förklaring. Att man kan inte inom polisen, man kan inte utreda Säpo. Det går inte.
Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda det här programmet. Men jag tänkte om vi skulle bara nämna lite om Hans Holmér och hans bok där. När man vänder på Olof Palme skjuten där på rubriken på Hans Holmérs bok, så blir det Säpo. Du kan väl berätta vad han sa om sanningen kom ut? Hade han inte någon?
Ja, just det. Nej, men han sa ju vid något tillfälle som inte, det har inte med boken att göra, men han sa ju vid något tillfälle i någon intervju som aldrig har kunnat riktigt lokaliseras, men han sa att om sanningen om det här mordet kommer fram, kommer Sverige att skakas i sina grundvalar.
Exakt.
Just det. Och det låter ju väldigt starkt.
Ja.
Sen när han var på vittnade i ett förhör inför konstitutionsutskottet i riksdagen några år senare i ett annat sammanhang, så fick han frågan av en ledamot: du har sagt så här att om mordet kom, sanningen kommer fram, så kommer Sverige förändras i grunden, som hon uttryckte det. Vad menar du med det? Och då säger han: ja, jag kan inte gå in på det. Och dessutom tror jag inte det har med konstitutionsutskottet att göra. Och då säger hon så här: jo, men om det ska förändra Sverige i grunden, så har det väl i högsta grad med konstitutionsutskottet att göra. Ja, men jag avstår. Du vill inte säga något om det? Nej, säger han. Det vill säga, slutsats. Han står fast vid detta yttrande. Att om sanningen kommer fram, så kommer Sverige att skakas i sina grundval. Han står fast vid det, och det låter ju som man vet vad sanningen är och att det är någonting väldigt stort. Han backar inte från det. Han säger inte att det var taget ur sitt sammanhang, det där, jag menar inte det, eller skämta bort det. Eller han stod fast vid det men ville inte utveckla det. Och så det för mig är en indikation på att Holmér kände till något, eller trodde sig känna till bakgrunden till mordet. Mm. Och vilka, kanske också
han visste mycket mer än vad han sa.
Sen tillät jag mig det i samma sammanhang när jag berättade om det här i den här Palmemordskonferensen, att peka på det kända faktum att hans bok, som du nämnde, Olof Palme är skjuten, den första bokstaven i varje ord är O-P-E-S. Olof Palme är skjuten. Vänder du på den så blir det S-E-P-O. Och det kan man skratta åt och säga, ja, men det där är väl ingenting. Men Holmér var nog en sån person, tror jag. Jag känner honom inte så väl, men som skulle vilja lämna ett budskap till omvärlden. Jäckande person som säger, jag vet, men ni vet inte. Jag känner till det här, men ni vet inte, och ni kan aldrig visa att jag har sagt det heller. Så det betyder ju ingenting i sig, men då leder det fram till i stort sett första dagen efter mordet, när Holmér tog över mordutredningen. Gjorde han det på uppdrag då av Ingvar Carlsson, kan man väl säga, med syftet att lösa det? Eller gjorde han det med syftet att lösa det på ett sätt som inte skadade landet eller delar av landet?
Det får vi aldrig veta. Ja, eller får vi det?
Du ska inte vara så säker.
Nej.
På det.
Nej, vi kanske är mogna för sanningen nu.
Tror jag i högsta grad. Ja. Jag vill ändå tillåta mig avslutningsvis att vara ganska optimistisk.
Ja, jag med.
Bra.
Stort tack för att du kom och gästade studion.
Tack ska du ha själv.
Ja, tack.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon, och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor, i mängden människor den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, syrsor och småfåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn, och röstens ömhet hos den som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet, så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själ ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, öknar och på slätt land, hem till ditt hus och dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar. När jag ser på frukten av det hjärnan skapar, och det goda så långt borta från det onda. När jag ser in i dina klara ögon, jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är samma sånger, och mina sånger som era sånger, och alla sånger som är sann.